Välkommen till Jämn och lika, podden om jämställdhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken. Vår gäst idag är Charlotta Nyholm, eller Lotta som du också kallas, från Sydkustens landskapsförbund. Välkommen.
Tusen tack.
Du jobbar där som utbildningsplanerare med ansvar för nätverk, intressebevakning och fortbildande verksamhet. Roligt att du är här. Idag ska vi prata om ansvar och makt och framförallt då om vuxnas makt över barn. Vi vuxna har förstås ansvar för tryggheten, för strukturer, för beslut i vardagen. Men med det här ansvaret så följer också makt. Och makt handlar inte enbart om regler och rutiner. Makten kommer också fram i hur vi bemöter barn, hur vi talar med dem, hur vi tolkar deras signaler och vilka val vi erbjuder och vilka val vi inte erbjuder dem och mycket annat också. Så vi ska titta närmare på det här, hur makt ser ut i praktiken. Vad det innebär att använda den på ett medvetet sätt och vad vi som pedagoger behöver vara uppmärksamma på i vårt eget medvetande av barn. Lotta, du har jobbat många år inom småbarnspedagogiken, både i barngrupper och mer administrativt i Västra Nyland. Har du själv reflekterat över det här med makt? Hur tänker du dig kring begreppet makt i det här sammanhanget?
Tack för frågan. Det här är ju makt är ju kanske en sån här stor fråga som har en lite negativ klang över sig och låter mer negativt, tror jag, än vad det egentligen ska tas. Så nu vill jag också här i början säga att jag är varken specialist eller forskare eller någonting, utan jag pratar helt från egna erfarenheter och mina egna tankar och reflektioner. Men som vuxen på ett daghem så har du automatisk makt. Du, rent fysiskt så är du större. Du ska också ha ett visst ansvar där du ska bestämma över barnen om olika saker. Men vi har också ett ansvar på att fundera över den här makten. Hur använder vi den och att vi använder den rätt? Och också kanske reflektera kring den och prata tillsammans med våra kollegor. Hur gör vi egentligen och varför gör vi? För många gånger gör vi saker utan att vi desto mer reflekterar kring varför. Utan vi gör så som vi alltid har gjort.
Och har du, jag tänker i ditt tidigare jobb så där, när du refererat till kollegor, har ni använt ordet makt och har ni diskuterat kring det?
Nej, inte då när jag, nu är det relativt länge sedan jag har jobbat i barngrupp och där har vi inte direkt diskuterat ordet makt, kanske främst för att det har den här negativa klangen. Man diskuterar eller överlag om ansvar och hur man bemöter barn och kommunikation, men ordet makt är nog faktiskt kanske de här senaste åren som via sån här jämställdhet och likabehandling och sån pedagogik som jag har kommit i kontakt med det ordet. Men det är också väldigt spännande för vi har ju alltid haft makt och har alltid makt. Men vi har haft svårt att sätta ord på att det är makt.
När vi pratar om makt inom småbarnspedagogiken, så vad handlar det om på ett sån här övergripande plan?
Makt i småbarnspedagogiken handlar förstås om vårt ansvar, det handlar om att vi är vuxna, vi ska ta hand om barnen. Det är vi som vet hur det fungerar bra, men det handlar också om att ta med barnen i diskussionen och fundera att vad tycker de, vad vill de, hur tänker de om de här sakerna, vara nyfikna på och fundera på att vad är det egentligen som de tänker. För det är inte nödvändigtvis alltid samma sak. Så här traditionellt exempel om makt, synnerhet på daghem, så handlar kanske om den här knäckebrödsdiskussionen vid lunchen. När får man äta knäckebrödet vid lunchen? Får man ta det i samband med lunchen eller får man det efter lunchen? Och får man ett helt eller eventuellt ett halvt? Som vuxna kan vi ibland bestämma en hel del regler som kanske för barnen framstår som helt konstiga. Som de inte heller kan begripa varför vi har bestämt att vi gör just på det här sättet.
Pedagoger är förstås väldigt, väldigt medvetna om det ansvar de har. Men är de också medvetna om den makt de har?
Spontant så tror jag att det är ingenting som man reflekterar. Eller jag säger inte att det är ingenting, men jag tror att det är få som reflekterar över sin makt. Utan man är medveten om att man har ett ansvar, man är vuxen. Det är vi som bestämmer regler och rutiner. Och det är jätteviktigt att det finns regler och rutiner för barnen. Det är inte alls sagt för det. Men där behöver vi också kanske fundera över att har vi också ett ansvar att fundera på det, varför vi gör så som vi gör. Och hur kom vi fram till det här? Och det kan finnas många gamla regler som vi gör för att vi alltid har gjort på ett visst sätt eller någonting som vi har kommit på att då var ett bra system, och kanske också att man vågar ifrågasätta att varför gör vi på det här sättet och hur tänker vi kring det. När det till exempel börjar ett nytt barn på dagis, så det kan inte heller alltid veta att hur gör vi när vi går och äter lunch och sen när vi går och vilar till exempel, och då kan det finnas en massa sådana här normer i princip att så här gör vi på det här daghemmet, så när vi har ätit så då gör vi så här, och som när man kommer ny som ett nytt barn så kan det vara svårt att veta att hur förväntas jag göra, och genast som någon avviker eller bryter det här mönstret, det är ju då som vi får syn på de här normerna, att aha, att det kanske inte är så självklart heller, och framförallt kanske inom maktperspektivet så tänker jag att om man får en ny kollega så hen kan se på det på ett helt annat sätt än hur jag och mitt team ser på saken, och då tycker jag det är jätteviktigt att man vågar ta upp det här till diskussion och diskutera att du ser på det så här, aha vad spännande, utan att för den delen vara negativ och tycka liksom, eller ha dåliga tankar kring det, utan tänka så här att spännande, var nyfiken på vad kan det här leda till och hur kan vi tänka kring de här sakerna, och kanske utforska det då sen vidare och fundera på att finns det någonting som vi kanske skulle kunna eventuellt göra annorlunda.
Utgående då från dina erfarenheter, så i vilka delar av verksamheten blir vuxnas makt som mest så där tydlig och synlig?
Den blir kanske mest tydlig i rutinsituationer, i situationer där vi tillrättavisar barnen, där vi kanske vill ha en diskussion, hur har någonting gått till i en konfliktsituation till exempel mellan barnen. Ofta tror jag att det är sådana situationer som vi kanske inte reflekterar så mycket över varför eller hur vi gör, utan vi bara gör det så som vi finner bäst. I många situationer måste man ju agera genast, och då hinner du kanske inte analysera att vad är det mest lämpliga sättet för mig att göra, men att sen kanske efteråt fundera att okej, gick det bra eller kunde jag ha gjort någonting på något annat sätt.
Och du talade här tidigare just också om när det kommer en ny kollega, hur viktigt det då är att ta tillvara de här fräscha ögonen som kanske tittar på verksamheten första gången på ett nytt sätt. Men det är ju också ganska tufft för en nykomling att våga uttrycka sig och säga och kanske då reflektera över hur man gör saker. Vad är viktigt i en sån situation?
Där skulle jag säga att det viktiga är att man har en bra kommunikation och att man har en så tillåtande atmosfär och att man kan bemöta den nya kollegan på ett bra sätt. Att alla känner att här vågar vi prata om allt och att det inte handlar om att skuldbelägga någon annan, utan bara ett genuint intresse över hur vi tänker. Och där tänker jag på något sätt att det ingår i det här professionella uppdraget att vi behöver utvärdera och utveckla vår verksamhet. Och då är det jättehälsosamt om det kommer en ny kollega eller en praktikant eller någon annan som kan se på det med helt fräscha ögon. Eller till exempel att man bjuder in kollegorna från teamet bredvid och säger att kommer jag titta hur vi gör en dag. För det är ännu mer spännande om man vill filma. För då får man syn på jättemycket. Och det kan vara läskigt att titta på, men det är jättelärorikt att titta på hur man gör. För man gör jättemycket omedvetet, nimimerkillä.
så du har varit med om det?
Ja, men det är, alltså det är jätteintressant och lärorikt både för sig själv och också för ens kollegor att titta på sig själv från ett nyfiket och intressant, liksom intresserat annat perspektiv. Inget dömande.
På ett dagis så behöver det finnas strukturer, rutiner och trygghet. Men det finns säkert ändå situationer där man lätt går in och begränsar barns handlingsutrymme. Så kan du ge några konkreta exempel på sådana situationer?
Det kan just kanske handla i de här rutinsituationerna, även om barnen kanske inte vill ha på sig ute, säg gummistövlarna för att det är vått ute, så kanske småbarn i synnerhet så kanske vi hjälper mer eller mindre utan att vi reflekterar över, utan man ska ha gummistövlar på när man går ut. Det kan också handla om att vi tror oss att vi ger val. Vi till exempel har bestämt att vi har lekstationer och har olika stationer där barnen då kan gå och leka. Men på riktigt så har vi ju på förhand, det är ju vi vuxna som har bestämt vilka lekar vi kan välja. Och så väljer barnen utgående från det. Vi har kanske också satt upp regler och rutiner för att man leker med bilar i det utrymme och med dockor i det andra utrymme, och så kanske man inte får blanda de här leksakerna. Vi har många sådana här regler som vi gör vi gör det i största välmening, men man kan fråga sig att om de där reglerna är gjorda för oss vuxna eller om de är gjorda för barnen.
Finns det risk att vissa arbetssätt eller rutiner reproducerar makt utan att vi märker det eller då ifrågasätter det?
Det tror jag att det finns. Därför för att vi gör väldigt många saker på rutin, vi gör dem av gammal vana. Man hör ofta ett uttryck om att det sitter i väggarna eller det är svårt att lära gamla hundar sitta. Och där är det nog att fundera igen, varför gör vi på de här sätten och hur tänker vi kring det? Och igen på ett icke-dömmande sätt fundera på det och att man ser det kanske också ur barnens perspektiv. Att hur tänker barnen kring det här? Frågar barnen. Vad tycker de om de här sakerna?
Hur kan då pedagoger som bär på det här ansvaret och makten då samtidigt ta hänsyn till barns rätt till integritet och självbestämmande och inflytande, att de får vara med och påverka? Vad borde man tänka på som pedagog?
Jag tror att genom det respektfulla bemötande. Så om du börjar där så kommer du jättelångt. Du lyssnar på barnet och genuint lyssnar. Du är närvarande. Det är skillnad på att höra och lyssna. Jag vet att jag läste någon artikel eller i någon bok där det var något barn som uttalade sig om att de vuxna hör men de lyssnar ändå inte på budskapet. Vad är det barnen vill säga? Så jag tror att om man kan bemöta barnen med respekt, man kan skapa tillit, man skapar trygghet, man skapar det här liksom, de här positiva upplevelserna där alla barn får höra till. Så då tror jag att vi skapar liksom den här möjligheten för att barnen också kan vara delaktiga och ha ett inflytande. Och det här är ju jätteviktigt med tanke på vårt demokratiska samhälle, att barnen också får öva på sina demokratiska färdigheter. Att de också lär sig att det är så här man gör, så här fungerar det i samhället. Och där tycker jag att vi har en viktig roll inom småbarnspedagogiken att lära dem att det är så här det går till. Och så här som samhälle fungerar. Också med tanke på att skapa den där kanske framtidstron för barn och unga som annars kanske just nu är lite låg på många ställen.
Mm. Det jag tänker så här konkret, just att om en barn föreslår en lek som verkar totalt omöjlig eller ogenomförbar eller nästan farlig, så kan ändå då personalen fundera att okej, att hur skulle den här kunna förverkligas?
Absolut, och där är ju kanske det mest naturliga att fråga barnet att hej, att det låter lite farligt att flyga luftballong, men kanske vi skulle kunna göra det på något annat sätt. Har du några tankar? Har kanske kompisen några tankar? Och tillsammans med barnen som ju besitter en enorm fantasi utan dess like som vi vuxna inte alla gånger har, så kan vi ju få fram andra saker som kanske då, det kanske inte är en luftballong, det kanske blir då en luftballong som går längs med marken, eller vi kanske kan göra ett experiment med en luftballong för att visa hur det fungerar med luftballongen, men sen kanske vi gör något annat. Jag tror nog på att diskutera med barnen, involvera barnen så att de känner att de är delaktiga. Det är helt klart att i en grupp med 21 barn så kan du inte genomföra alla barns önskningar, det går inte. Men där tror jag att via den pedagogiska dokumentationen och du får syn på det som kanske förenar barnen, eller i en liten grupp kan syn på att okej, det här är jätteintressant, det här jobbar vi vidare med. Men större barn en dialog, och med mindre barn så behöver du nog observera och vara uppmärksam på kroppsspråk och annat, vad de är intresserade av.
Du talar om den här skillnaden med att lyssna och höra på barn. Så vad innebär det egentligen ur ett professionellt perspektiv att lyssna på barnet?
När man lyssnar på ett barn så då tar du in vad barnet säger, du bemöter det på ett respektfullt sätt, du är närvarande och du bara finns där. Och jag förstår att i en grupp där det kan finnas många barn, det kan vara svårt att lyssna, men det behöver kanske inte vara så märkvärdigt. Jag kan lyssna medan jag gör någonting annat. Det handlar på något sätt om den där liksom respektfulla bemötande, att du är viktig, jag ser dig, även om jag inte hinner kanske gå på tumis med dig som jag gärna skulle vilja, men jag ser dig där i tamburen. Jag kan lyssna när du berättar om den där skalbaggen du hittade i morse, och den var grön och lite blå, och den var jätteskimrande och fin. Så då kan jag ändå lyssna på det. Så jag tror att det är liksom det där, att finnas där, att på genuint vara närvarande. För i dagens värld så tror jag att vi alla människor Eller jag tror att alla människor behöver bli bättre på att vara genuint närvarande. Och också så att vi kan visa åt barnen, för det är så här och nu. Och också att vi vuxna kan vara närvarande i de där små momenterna. Och inte alltid kanske vara de där stegen före. Och nu ska vi ha ut alla barn och alla barn ska klä på sig och alla ska ha kurra kläder. Utan att ja, där i stunden ta de där små. Och kanske också där igen vara liksom på något sätt ödmjuk med sig själv. Jag kanske missade det där 22, men jag hörde vad Pelle berättade om skalbacken. Och så kan jag se till att jag lyssnar på de andra också. Men att vara på de där små momenterna och vara snäll med dig själv.
Ja, det där är också jätteintressant. Jag tänker på många barns, när de är hemma, att där har ju den här mobiltelefonen kommit in under de senaste åren och skäl också uppmärksamhet från barnen, och att föräldrarna och andra vuxna väldigt, väldigt ofta sitter med sina mobiltelefoner.
Precis, det stämmer. Och där är ju kanske också tycker jag som förälder att man ska vara snäll med sig själv, där alla vi gör så gott vi kan med det vi har och vi jag tror inte att någon tittar på mobiltelefonen för att de inte vill vara med sina barn, men kanske också lite reflektera över det där, att hur gör jag, avsätta kanske en tid där jag ger min 100% fokus för att nu gör vi det här, och där, men kanske igen, var snäll med dig själv, börja prova, öva och titta och så utvärdera och kolla att okej, hur funkar det här, funkar det inte, så då, jag menar det är inte något svårare, då misslyckades vi med det också. Samma sak i dagis tänker jag, i småbarnspedagogisk verksamhet, att prova på olika sätt och så utvärderar ni, blev det bra, blev det inte bra, så antingen fortsätter ni eller så bestämmer ni att okej, det här var dåligt, då gör vi något annat. Att vara inte rädd för att misslyckas och gör nya försök, bara modigt, så att det kommer vi långt med.
Nå, i en av våra berättelser som hör till det här materialet, det är då för barn, så är det fotografering på dagis. Och en av de här karaktärerna, Tette, så står framför spegeln och ordnar sina pärlhalsband. Och sen föser vuxen in honom i rummet där de ska fotografera, så han är inte ännu klar. Och han blir upprörd i berättelsen och sen blir förstås allt bra i slutet. Men här då så reagerar Tette med då först ett svagt motstånd, han blir upprörd och sen blir han ledsen och sen tyst. Och i en verklig situation, så hur kan vi uppfatta och tolka olika reaktioner hos barn i relation då till vuxnas makt och inflytandet? Finns det andra sätt som barn reagerar på när de upplever att de vuxna inte lyssnar på dem?
Det finns säkert lika många sätt att reagera på som det finns barn. Också vanligt med raseri, utbrott, aggressioner, ilska, höga ljud. Jag tror att alla reagerar på det sätt som de känner sig, som ligger dem närmast. Där är kanske att som vuxen också i berättelsen, att vi gör ofta någonting därför, för att vi har tänkt att nu ska vi ha fotografering och då ska alla barn gå in. Men att kanske där också ta sig den där lilla stunden och fråga att hej, att jag märker att du blev ledsen eller vad det är. Att kan jag hjälpa dig? Kan vi prata på något sätt, liksom lyfta upp det här till diskussion? Att jag ser att du blev arg. Och så kan kanske barnet då berätta att, för att jag inte har mina pärlor på rätt ställe. Okej, då kan vi hjälpa så, då kan vi fixa det. Men att åtminstone att man sen då, även om det inte då sker i den situationen, sen efteråt fundera på och kanske då kunna att hej, förlåt, att jag blev... Jag var stressad därför, för att vi skulle fotograferas så vi hade bråttom. Att förlåt, det var inte meningen, om det är så att nu då, för nu vet jag att halsbandet var fel. Men att på något sätt den där liksom att lyssna på barnen. För att ofta är det ju också så att när de reagerar, så reagerar de ju på någonting. Och då är det också att kunna fråga, att vad är det? Och är det små barn, så måste vi ju kanske då följa med och observera och titta på deras kroppsspråk. Okej, det här leder till det här. Men större barn så kan ju ofta sätta ord på att jag ville ha mitt halsband på ett visst sätt och då fick jag inte. Och sen får man ibland hinner man och har man möjlighet att åtgärda, ibland så har man ju inte. Men kanske där igen är det viktiga att fundera, reflektera över de här situationerna. För ju mer vi reflekterar, desto mer kan vi också sen ta det till oss i de här vardagliga och verkliga situationerna när det kommer.
No, i synnerhet mindre barn, så där så tolkar vuxna vad barn menar och vad de känner och behöver. Och det styr ju hur vi agerar. Men hur lätt hänt är det att vi tolkar då utgående från vana. För det är ju jättesvårt att tolka så små barn.
Mm, absolut, det håller jag helt med om. Och ofta gör vi ju mycket av vana. Eller för att vi inte helt enkelt vet eller vi gör så som vi alltid har gjort. Här är det förstås viktigt också att man kan då tolka barnet och tolka kanske kroppsspråket. Mycket ser du ju redan mimik och hur barnet är. Men kanske också att vi lägger ord på det som vi gör och det som vi önskar. Att vi säger att nu går vi att tvätta händerna efter maten och så går vi att tvätta händerna oberoende om barnet då är ett eller tre. Eller att vi till exempel berättar att nu tänker jag torka dig runt munnen när vi har ätit. Så att också barnen vet om det. Sen kan det ju också hända i takt med att barnet växer så kan ju barnet själv torka munnen efter maten. Sen kanske jag kan behöva hjälpa till lite ännu efter men också öva på den där självständigheten och att de får ta ansvar för sig själv och för sin liksom egen kropp. Men också att vi som vuxna kan respektera barnens rätt till integritet och att vi också kan säga vissa saker behöver som vuxen behöver man göra men man kan ändå alltid bemöta det respektfullt och man kan också förklara att nu behöver jag göra det här därför för att till exempel nu behöver du byta blöja därför för att den är full.
Och sen tänker jag när det gäller känslor att där blir det jättemycket mer komplext. Hur tolkar man känslor?
Känslor är kanske svårare att tolka eftersom det är ju alltid min tolkning av en känsla när jag försöker avläsa någon annan. Där tycker jag ju kanske också att det är viktigt att man sätter ord på de där känslorna. Man kan till exempel också med småbarn använda sig av känslokort som man kan diskutera kring att hur känns det när jag är glad och när jag är ledsen och hur känns det i magen och hur känns det kanske här inne i bröstet och lära barnen att sätta ord på de här känslorna. Och också att man inte är rädd för att börja prata om med småbarn om känslor utan att barnen får sätta ord på det som de känner. Eller så kan man till exempel visa med till exempel stödtecken eller med andra tecken och bilder.
Vi vet att vardagen i småbarnspedagogiken ofta är ganska pressad. Det är tidsscheman, det är massa saker man ska hinna med och många barn att ta hänsyn till. Så hur påverkar den här verkligheten pedagogers möjlighet att ge barn inflytande och delaktighet?
Här ska jag säga att kanske den här planeringen, strukturen och det att man har pratat i teamet om de här sakerna. Ja, och om du i ditt team har diskuterat hur ni tar upp de här sakerna, ni kanske delar in barnen i små grupper, ni rör er med barnen i mindre grupper, då har ni också en möjlighet att lyfta upp sådana här olika teman. Det här temat ska genomsyra hela vardagen och verksamheten. Det här är ju inte ett extra tema på något sätt. Utan det är viktigt att det kommer fram i all verksamhet som görs. Det här är kanske nog mitt tips då, att dela in barnen i mindre grupper. Planera verksamheten. Se till att ni har en struktur. Ni har funderat över hur ni gör. Ni har er pedagogiska dokumentation som ni också sen kan luta er tillbaka till och fundera på att okej, nu blir det så här. Hur gör vi sen? Involvera barnen också i den. Ta med dem så att de också kan känna att de är delaktiga i att vad händer det sen? Och titta på den med både nyfikna, kanske lite kritiska ögon. Gå och fråga grannteamet. Kan de också titta på den? Vad ser de? För ofta ser andra personer andra saker. Man blir lite hemmablind för vad man själv gör. Och igen det där att ta vara på de stunderna där ni kan och när ni känner att yes, det här lyckades. Nu fick jag det här att funka. Och sen är det sådana saker man hinner inte med eller det blir inte av. Så okej, då är det bara så. Släpp det och fokusera på de där stunderna som går bra.
Hur kan man som pedagog reflektera över sin egen makt, att man använder den medvetet och ansvarsfullt och då också reflekterar över det här egna agerandet?
Där är ju kanske just att man börjar synliggöra makten och hur en fungerar i gruppen. Kanske lyfta upp det tillsammans på en teamplanering, fundera över hur gör vi? Fundera tillsammans, välja kanske att belysa någon situation. Till exempel vilostunden eller till exempel i tamburen. Hur gör vi här? Och fundera, kanske filma den om man vågar titta på att hur gör vi när barnen kommer på morgon till exempel, eller hur gör vi när vi alla är på väg ut? Att jag tror igen på det där att vara nyfiken och respektfullt bemöta varandra också i teamet och våga vara nyfiken. För någon kan det här kännas jättesjälvklart och jättespännande att titta på att hur gör vi, och för en annan kan det kännas jätteobekvämt, och det är också helt okej. Men att sen någonstans komma ihåg att vi gör det här för barnen, för att de har rätt till en hög klassig småbarnspedagogik, och de har också rätt att få lära sig om demokrati och om jämlikhet, och det är vår skyldighet att lära dem det, så att de också kan ta del av det här demokratiska samhället.
Du sa det här i början så bra, att makt, att det är ett laddat ord, och det är lite känsligt att prata om makt i vardagen eftersom det ofta då handlar om vårt eget bemötande av andra, och framförallt då barnen i det här fallet. Så hur bygger man ett arbetsklimat där det känns tryggt att stödja varandra och kunna till exempel mitt under en pågående situation flagga och säga att hej, det här kommer vi tillbaka till, om man inte kan tala om det i stunden, utan att det då upplevs som kritik av kollegor?
Det är ju en sån där jättestor fråga som ju handlar om hela verksamhetskulturen på det daghemmet eller inom småbarnspedagogiken överlag. Och där ser jag ju kanske att tillsammans med föreståndaren och de olika teamen diskutera, lyfta upp sådana saker tillsammans, och att också ha den här tillåtande atmosfären, att det är tillåtet att fråga, det är tillåtet att fundera, men också att det finns en tillit, att jag vågar fråga, jag vågar mocka, det är inte så farligt ifall det går fel. Och att alla ändå bemöter varandra med respekt. Och här är det kanske också viktigt att vi kommer ihåg att också hur jag bemöter mina kollegor, så avspeglar sig också på barnen. Och här är det också viktigt att jag tänker på att hur bemöter jag dem, hur pratar jag till eller med mina kollegor, syns det kanske på mitt kroppsspråk också till barnen, de läser oss jättemycket, att fundera lite över sig själv, att hur gör jag. Ibland är det lättare sagt än gjort, men att jag tror där igen på det där att om man är nyfiken och lite vågar lite testa och kolla, så vinner man i. Eller man kan lära sig mycket om sig själv och om andra, och på det sättet kan vi också utveckla verksamheten.
Nu, hur kan man som arbetslag då lära sig att både ge och också ta emot feedback på ett konstruktivt sätt? Till exempel att då lyfta det som funkar, men också våga ta upp sånt som kanske borde utvecklas.
Där tror jag att det kanske är bra att ha ganska sådana här tydliga strukturer kring det. Då är det åtminstone relativt enkelt att lyfta upp det, att vi har ett tema i vår till exempel veckoplanering där vi lyfter upp att vad gick bra förra veckan och vad skulle jag önska till nästa vecka. Och i samband med det kunna våga lyfta upp de här sakerna, men samtidigt så det krävs mod att våga lyfta de här sakerna, samtidigt som vi behöver kunna jobba i ett sånt tillitsfullt klimat att vi kan lyfta upp de här sakerna, för att det är liksom A och O för att verksamheten ska fungera. Men det finns en feedbackstrappa som man kan använda sig av, till exempel som diskussionsunderlag, där det finns då olika trappsteg på var du befinner dig i hur du kan bemöta och ta emot feedback. Och den är ganska så där enkel och konkret, där alla kan titta och fundera att jaha, jag är en sån här som tar emot feedback, men sen kanske jag ändå tycker att ja, tack för feedbacken, men det berodde nu på någonting annat, omständigheterna. Och den är ganska tydlig, för då kan man också själv lite reflektera över att var finns jag på den här? Att i vilket skede är jag där när jag kan ta emot det? Jag kan konstatera att aha, du ser det på det här sättet, vad spännande. Och inte som en personlig kritik att jag har gjort någonting fel. Så kanske börjar vi en sån och diskutera att hur ser vi på det här med feedback? Och där tror jag att vi behöver helt enkelt lyfta upp de här sakerna till diskussion. Att det är viktigt att vi ger feedback. Jätteviktigt att vi lyfter det positiva som vi gör, absolut. Men också att vi vågar lyfta det som är lite jobbigt för att vi ska kunna utvecklas. Och ju mer vi gör det, desto mer utvecklas också verksamheten.
Jag gick en gång på en kurs, och det jag kommer ihåg från den kursen var 5-1-modellen. Och det handlar just om att få 5 gånger positiv, konstruktiv feedback. Inte bara så att säga att oj, det där gick så bra, utan mer konstruktivt. Och när man har fått 5 gånger den feedbacken, så är det mycket lättare att ta emot den där ena lite mer negativa feedbacken. Och det är kanske också viktigt att komma ihåg.
Det är det helt säkert. Och överlag så tror jag att vi kan alla bli mycket bättre på att ge den där konstruktiva feedbacken och lite heja på varandra där i vardagen. För då känns också vardagen kanske lite enklare och man kanske kan få det där att yes, vi lyckades. Och fira också små saker. Fira allt som går att fira. För ju mer vi lyfter upp det positiva så ju positivitet föder positivitet.
Vad ser du som centralt om man vill stärka barns delaktighet och inflytande utan att ge avkall då förstås på den här tryggheten och strukturen som finns?
Jag tror att vi behöver diskutera delaktighet och inflytande för vad det är och inte tro att det handlar om att vi gör avkall på trygghet och struktur. Utan jag tror att det går hand i hand, men vi behöver diskutera de här sakerna, vi behöver öppna för diskussion. Vi behöver vara nyfikna, vi behöver utmana oss själva också. Att tänk om vi ska göra så här, hur skulle det då fungera? Jag tror att alla de här kan fungera jättebra ihop, bara vi funderar på det. Och vi har de här grundstenarna i botten som trygghet och tillit och bemötande och respekt. Så tror jag att vi kommer långt. Jag tror inte att det ena utesluter det andra. Men det är min personliga åsikt.
Så om man som pedagog vill börja granska maktrelationer och sin egen roll, så vad är dina tips? Var kan man börja?
Jag tycker ni ska börja med de små sakerna. Börja titta på något litet som till exempel tamburen eller vilan. Utforska det tillsammans. Fundera på att hur ser det ut? Kanske filma. Det är nog mitt tips att ni filmar om ni vågar. Kanske fråga granngruppen, vad ser de? Och utmana dig själv lite med att titta på den här. Eller om ni har till exempel observerat, vad händer det? Kolla. Tänk vidare. Hur skulle man kunna göra? Och fråga barnen. Barnen har underbara tankar och lösningar på det mesta. Jag tror att du kommer att bli överraskad över hur mycket det finns i din verksamhet som du inte har fått syn på innan. För att man gör så mycket på rutin. Det finns också en hel del litteratur om man vill läsa. Jag kan till exempel tipsa om Veronica Nytomts Vuxnas makt i möten med barn. Mycket kan det också finnas i litteratur kring jämställdhet och likabehandling och normer överlag.
Av allt det som vi har pratat om idag, så vad tycker du att är det viktigaste du vill att lyssnaren tar med sig?
Oj, det var en svår fråga. Jag tror jag återkommer till det här. Ett respektfullt bemötande med en vuxen som lyssnar och som är närvarande i en grupp som präglas av tillit och trygghet.
Bra, det var fint sagt. Tack ska du ha Lotta för att du ville vara med.
Tack för att jag fick komma, det var jätteroligt.
Och det här materialet och mer material om jämställdhet och likabehandling finns på moilo.fi. Tack för att ni lyssnade.